Jag ska börja med att berätta ett par syner eller bilder. Det är en hel del år sedan och det är ett tilltal till Gud som har följt mig alltså i många år. Jag har tagit upp det tidigare, jag har predikat över det, men jag tror inte det finns med på hemsidan. Jag minns inte säkert, men jag tror inte det. Den första bilden, det var vid ett tillfälle, vi var några som skulle bedja tillsammans och i en kyrka. Och det kom in en man som var ledare för en grupp och han ville ha förbön. Och vi samlas då omkring honom där och bad. Och när vi ber så ser jag för mitt inre en syn eller en bild, ett kunskapens ord då som vi säger, va. Jag ser ett väldigt vackert träd. Grönt, frodigt träd men bred stam och det är riktigt vackert alltså. Men plötsligt, det är så tydlig den här bilden så jag minns den än alltså. Men plötsligt när vi ber så ser jag hur det här stora trädet bara faller. Pang bara. Och när jag såg när det hade fallit och ser efter på trädet så ser jag att det fanns i princip inga rötter. Och jag vart alldeles, jag tror nästan jag stod där och tappade hakan, men alla var ju i bön där så det var ingen som såg, va. Men jag vart alldeles naturligtvis förvånad, men vad är detta? Och så visar alltså Gud hur den här personen hade då, var ledare för en grupp och hade utåt sett, såg det väldigt bra och starkt ut, men det var inte så. Och det visade sig sen att det fanns oegentligheter både ekonomiskt och på olika sätt som inte stämde i den här mannens liv då. När jag läste Bibeln, för nu är det ju så, ni vet att när Gud talar är det ju alltid i enlighet med sitt ord. Vi kan inte, kanske inte alltid direkt se, ibland är det ju innebörden som vi upplever och förstår utifrån Guds ord. Ibland tar det lång tid kanske innan vi ser det där Gud visar. Det här var ju ganska lätt att hitta, för jag läser då från psalm 37 och vers 35-36. Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt. Han utbredde sig så som ett grönskande träd väl rotat. Det står så som ett grönskande träd väl rotat. Men när man sedan gick där fram, se då var han borta. Jag sökte efter honom, men han fanns inte. Mm. Ordet grönskande, det också kan översättas framgångsrik. Men den ogudaktige som trotsade på sin makt, det är från gamla översättningen 1917. Och det där ordet för makt, det kan också, det finns en innebörd, det är tyrannisk eller mäktig. Alltså det är den hårdhet i ordet där som beskrivs. Strax efter, inte långt efter den här upplevelsen, så var jag hemma och bad. Jag låg vid min kammare, min böneplats, som alltid var min köksstol. Och där låg jag på knä och bad. Och när jag ber så är det som en film rullas upp för mitt inre. Och jag ser en liten planta, en liten grön planta. Och den växer på jord som är alldeles torr och hård. Det är sån här brunaktig jord, eller ja, mörk jord, och det är torrt. Och där växer den här lilla plantan och helt plötsligt börjar det blåsa. Och det blåser fruktansvärt alltså. En storm. Så jorden, den yr, det blir alldeles grått i luften. Och plantan, den låg på tvären nästan så här i vinden. Och det var så levande, så när jag låg där i bön så tänkte jag, oj hjälp, hur ska det gå för den lilla plantan, tänkte jag. Men det visade sig att den rubbas inte från sin plats. Och den helige ande uppenbar eller visat, tala till mig, den har djupa rötter. Och när jag såg den där, då växte en bön i mitt hjärta. O Jesus, låt mig få bli som den där lilla plantan. För efteråt kopplade jag naturligtvis ihop de där två bilderna. Och förstod att det var någonting särskilt som Gud ville tala. Det gick bra tag innan jag läste, och då var det i Svenska folkbibeln som jag läste Jesaja 53. Jag bara satt och läste så här, vers 2 och 3 då. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som skyler ansiktet, för så föraktad att vi räknade honom för intet. Och när jag läste detta så ser jag, nej men, det är ju plantan. Det var ju den plantan jag såg. Det var alltså en bild på Jesus som ödmjuk tjänare, och att följa Jesus och att bli lik honom. Det var det som Gud visade. Han visade mig då under en tid olika saker. Ja, förresten, det här var långt tidigare som han hade visat mig. När jag kom tillbaka till Jesus 1989 och överlät mig 100%. Jag hade då varit ute och levt mitt eget liv så att säga. Helt emot Guds vilja och medveten synd i 9 år ungefär. Nästan 10 år. Tills jag kom till det där beslutet antingen eller, och jag måste välja. Och djupast i mitt hjärta visste jag att jag kommer välja Jesus, för jag vågar inget annat och jag vill inget annat. Innerst inne. Men det tog sin tid innan Gud fick mig dit. Men då var det att lägga ner allt. Överlåta allt fullständigt. En process. Först och främst med de där stora områdena som gällde framtid och mitt liv, äktenskap eller inte. Alltså det var Guds sak att avgöra, inte min. Ja, allting, ekonomi, allt det där. Det var ju det som den helige ande först började peka på och visa att jag ska lägga det på altaret. Jag fick överlåta det. Ibland var det kämpigt. Jag kämpar med Gud ibland, ni vet hur det är. Man är rädd att släppa taget, för vad kommer att hända? Åh, jag vill någonting, tänk om Gud vill något annat. Men det gäller att ödmjuka sig, lägga sin vilja under hans vilja. Och många gånger så hände det då att jag fick se det där altaret som jag ofta fick se för mitt inre. Och jag upplevde att Jesus stod där. Det var en förnimmelse, alltså jag upplevde hans närhet så starkt. Han stod där och alltid sa, du vill göra det för min skull. Och när han talade till mitt hjärta och smälte jag ner. Ja, det vill jag. För jag hade ju valt. Och jag visste att jag klarar inte det här. Men när jag tog beslutet att följa Jesus och överlåta 100%. Då gjorde jag det med bönen att jag klarar inte av detta, för jag kände mig själv. Jag hade alla förutsättningar när jag växte upp. Jag hade fått en bra undervisning, en bra grund, jag hade kristna föräldrar, jag hade goda förebilder, jag hade allt som man, så att säga, alla goda förutsättningar, och ändå valde jag en annan väg. Så jag visste att jag så att säga litar inte på mig själv, utan det var med bönen att jag vill, men jag vet att jag klarar inte detta, men Jesus, jag vill att detta ska gälla resten av mitt liv. I den stunden visste jag att jag behöver inte vara rädd. För om jag väljer så är han mäktig att bevara och leda. Men han visar olika saker som kommer. Han visar mig också en smal väg, en smal stig. Där det kommer att kosta att följa honom. Jag tror inte ens att jag eller vi kanske har hunnit dit än. Jag tror att det kommer. Och han visar mig hur människor vänder mig ryggen. På båda sidor, i förakt och i avståndstagande och med olika attityder. Och han frågar mig, är du villig att följa mig ändå? Och då kunde jag säga ja, därför att jag visste att nu är det Jesus som är herre i mitt hjärta. Då vågar jag säga ja. Och det var inte med någon självsäkerhet eller något i mig själv, utan bara genom det att han hade visat att jag ska göra det. Det är jag som gör det. I dig. Ja, plantan, ja. Och Paulus bön i Efesierbrevet 3:17. Jag läser inte de bibelorden nu, men han hade ju den där bönen att församlingarna skulle vara rotade och grundade i kärleken. Mm. I Jesu kärlek. Det är det som är drivkraften. Hans kärlek i våra liv. kärlekens ande, den heliga ande, drivkraften. Och plantan här, det var ju så tydligt den där bilden att det handlar om det inre livet. Och det handlar om enkelhet och det handlar om det fördåda livet i Kristus. Det handlar om ödmjukhet och fasthet. Någonting som håller genom stormar och omskakningar. Och det som jag upplevde starkast var ju att se inte på det yttre. Det är inte det som är det viktiga. Det som är stort och det som imponerar på människor. Se inte på det. Tänk vad lätt man kan luras. För det är ju så lätt att vi människor, vi har, hela världen är ju så uppbyggd. Hela världens system, det handlar ju om att synas, att bli något, att bli stor, att få framgång. Och här säger Jesus att det är precis tvärtom i hans rike. Det är inte det handlar om. Det är inte det. Det är det inre livet. Det är att ha rötter i honom. Romarbrevet 6 och från vers 5. Ty är vi förenade med honom. Och det där ordet, det betyder faktiskt att planteras tillsammans med. Eller att växa tillsammans med. Planterade tillsammans med Jesus. Hans plantering. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre slavar under synden. Det är ju en process det där ju. Korsfästelsen av vårt eget och köttet och detta. Men ju mer vi förstår och inser vad det handlar om. För det är ju så att när vi har släppt taget, när vi har lagt ner något, när vi har överlåtit något. Eller när vi får vandra. Den här vandringen som är varje dag tillsammans med Jesus. Och inser vad vi får istället. Ja. Gode Gud, alltså vilken frihet. Ja. När jag ser tillbaka på mitt liv som jag tyckte då var kul. Och detta ytliga, egentligen tomma och meningslösa liv. Och jag tänker, gode Gud, jag saknar inget. Jag saknar inget. Amen. Vad man har fått istället. Förutom ett underbart mål. För det här är ju bara en liten försmak. Jakobs brev vers 1 och 20, kapitel 1 och vers 21. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Amen. Guds ord som är så levande och kraftigt. Det är det, Guds ord. Jesus som är ordet. Manifesterat. Han har makt att förändra våra liv. När ordet får ingång. Och det hade jag också där som, fast jag nämnde det också innan här. Jag hade också antecknat det där om Matteus 13. Om Guds ord som sådden som sås. På olika grund och olika mark. Och det är ju hjärtats jordmån. Och det är vi faktiskt som avgör. Hur vi tar emot ordet. Det står ju uppmaningen att vi ska ta emot det i ödmjukhet. Så att det får fäste och att det får växa i våra hjärtan och få rötter. Det är implanterat i våra hjärtan. Att vi inte trycker ner det, att vi inte kväver ordet. Det är ju det man gör när man inte ger kärleken till sanningen rum som det står. Man trycker ner sanningen istället. Men vi ska låta ordet få verka. Ta emot det i våra hjärtan. Lönen är Jesus. Första Mosebok 15 och 1. Och där är frågan, nöjer vi oss med den lönen? Nöjer vi oss med den lönen? Eller söker vi någonting vid sidan om eller någonting mer? För det är ofta det som leder vilse. Och som drar vilse. Nöjer vi oss med Jesus som lön? Bara han. Ja, det gör vi om vi har börjat lära känna honom. Och ju mer vi lär känna honom så gör vi det. Det är nämligen så när Herren talade till Abraham. När han skulle sluta förbund med Abraham. Eller Abram som han hette då. Då sa Gud. Frukta inte Abram. Jag är din sköld. din lön ska bli mycket stor. Men i engelska bibeln, där står det, och i grundtexten då, frukta inte Abraham, jag är din sköld och din synnerligen stora lön. Mm. Alltså, det säger Jesus, jag är din sköld och din lön. Han är allt. Trädet, det stora mäktiga trädet. Ja, inför människor stort och mäktigt. Men i det fördolda, där fanns det ingenting av värde, inga rötter. Det yttre som imponerar på människor. Och Jesus sa ju så här, Lukas 16 och 15. Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Det var ju till skriftlärda och fariséer det här. Men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.
Och det är Lukas 15 och 13.
Lukas 16 och 15.
16.
Just det. Lukas 16 och 15. Och de här fariserna och skriftlärde, ja, de gjorde ju mycket synligt för människor. De gjorde goda gärningar. De följde lagarna. De gav tionde. De gjorde det också för att synas. Men visst, de gjorde ju mycket. Och ändå säger Jesus, det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Ni försöker framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan, säger han. De hade inga rötter. De var som det stora trädet, mäktigt och stort och grönt och kraftig stam, men inga rötter. Så det var inget värt inför Gud. Och det är just det som mycket handlar om idag. Goda gärningar. Jag återkommer till det sen lite längre fram. Ja, det står för makt och starkhet, inflytande och pengar. För det är ju det som imponerar på människan. Det som är stort och högt i människors ögon. Makt och starkhet och inflytande och pengar och framgång. Begär efter yttre saker. Till och med så används ofta evangeliet. Och det väller fram sådana här framgångsprofeter. När man använder evangeliet för att locka med människans begär. För att tillfredsställa begär. Så falskt. Vilken lögn. Vilken lögn man erbjuder människor. Det är Jesus som är lönen. Det är han som är allt.
Amen.
Som vi ska sträva efter och längta efter. Och få mer av. Och lära känna mer. Och bli mer lika. Och utifrån detta, dessa falska budskap, så kommer också ropet som man hörde i Israel. Vi vill ha en kung. Vi vill ha en stark ledare. Precis som hedningarna. Det räckte inte med Herren. Herren var ju kung. Men de ville ha en mäktig man, en stark kung, en stark ledare. Vi hör samma rop idag. Starka ledare smyger sig in också i kyrkorna. Det är inget annat än en antikrist som man ropar efter. Sven Deichmann vill jag citera. Han undervisar om antikristsignalement i en undervisning. Och han säger så här. En auktoritär ledare hotar. En sann Herrens profet varnar. En auktoritär ledare dödar den som har en avvikande uppfattning. Profeten är den som själv får dö för sitt budskap. Den här skillnaden mellan sann andlighet och falsk andlighet måste du och jag lära oss innan tidens slut. En auktoritär ledare dödar den som har en avvikande uppfattning. Profeten är den som själv får dö för sitt budskap. Det är väldigt motsatta förhållanden på sann andlighet och falsk andlighet. Och det var precis det som jag upplever att Gud talar med de där två synerna. Och som har följt mig i alla år. Och som faktiskt blir starkare när tiden går. För jag förstår ju mer och mer innebörden av det. I den tid som vi lever i. Man vill ha det som är stort och det som är starkt. Och det som imponerar på människor. Så fick vi frågan. Vi var ju sista anställningen var vi fältmissionärer och evangelister. I Bohuslän och Göta Älvdalen. Och vid ett tillfälle så fick vi frågan av en pastor. Jag vet inte, han tydligen var van att röra sig i lite större sammanhang. Så sa han, jaha, Så ni nöjer er med de där små församlingarna, ja. Så han lite nedlåtande. Ja, så vi tittar på en lite frågande. Ja, så svarar jag, men ja, vi bryr oss inte om det är små sammanhang eller stora sammanhang. Det enda som vi bryr oss om det är att vi får vara i Guds vilja. Och det vet vi att vi är. Han skrattar lite åt oss. Mm, jag vet inte om han förstod riktigt det. Ja, det talas ju mycket om visioner och stora planer och stora visioner. Det är trendigt. Man ska visionera, säger man. Det är oftast att fantisera. Men den frågan fick vi också vid tillfälle. Vad gör ni om 5 år? Ingen aning, sa vi. Och titta stort. Och det var en pastor som frågade. Ja, men ni måste ju ha en framtidsvision. Vad gör ni om 5 år? Hur ser er tjänst ut om 5 år? Har ni inga visioner? Ja, vi har löften, sa vi. Vi har många löften som vi bär i våra hjärtan. Och det är som heliga skatter som vi bär. Men Gud leder steg för steg.
Amen.
Och när löftena kommer, eller hur löftena kommer, det har vi ingen aning om. Det vet bara Gud.
Amen.
Det var vårt svar. Det är fortfarande vårt svar.
Amen.
Vi tror på löftena. Det ser helt omöjligt ut. Vissa löften, vi kan inte ens lista ut i vår vildaste fantasi hur det ska gå till. Men det vi vet att Gud har talat, det vet vi kommer att ske. Vi har sett likadana löften ske redan, som såg lika omöjliga ut. Så där ni har fått löften i era liv, som ni bär i era hjärtan, personligt eller som eller församlingen, eller vad det är som Gud har talat, var säker på att det kommer att ske. Håll fast vid det och tro på det och be enligt det. För det är det vi får göra. Vi får be enligt löfterna som Gud har gett. För när vi ber, då händer samma sak som Daniel, ni vet. När han bad. Han upptäckte ju att det hade ju gått snart 70 år. Och då upptäckte han, men profeten Jeremia, han har ju profeterat att vi skulle få vara i främmande land i 70 år. Men nu, då måste det ju snart vara dags att få komma tillbaka. Så börjar han be. Enligt löfterna. Och i det så formas vi för att gå in i det som Gud förbereder. De löften som han har gett och som han förbereder, så formar han också oss.
Ja.
Våra liv och våra tankar och våra hjärtan, så att vi går med honom in i löfterna. Och helt plötsligt, kanske en dag står vi där. Nej, men nu är vi ju här. Men det är ju detta som Gud har talat. Det är det här han sa. Så är det. Guds vägar kan vi aldrig räkna ut. Och det är inte ingen idé att vi försöker. Men det handlar om överlåtelsen till honom. Det är förutsättningen, det tror jag. Det är förutsättningen för att vi får del av Guds löften. Det som är på hans hjärta. Och vi har exempel i Bibeln, jag tar inte upp det nu, jag har inte uppskrivit exakt vad det är. Men jag vet att det finns ju olika exempel. När man redan i sitt hjärta hade en plan, fast man utgav sig för att söka Guds plan eller Guds vilja. Men det visar sig ju alltid. När man då gick till profeten, till exempel i Gamla testamentet, och profeten talade Guds ord. Men inte följde man det. För man hade redan en egen plan och en egen vilja i sitt hjärta som man inte alls hade tänkt att lägga ner. Utan man gjorde ändå som man ville. Och därför är det så viktigt att vi överlåter till Herren. Det är han som ska leda, och att vi vill lägga ner allt när vi har släppt taget. Det är då som han uppenbarar sin vilja och sina planer för oss. Och det är ju vetekornets lag. Det måste falla i jorden och dö för att bära frukt. Psalm 146 från vers 3 kan vi läsa. Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar den vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Så är det med människors planer och visioner. Och det, ordet för planer, det kan också översättas drömmar och idéer eller föreställningar som personen har. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren sin Gud, till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt, som skaffar rätt åt det förtryckta och ger det bröd åt det hungriga. Herren befriar det fångna, Herren öppnar det blindas ögon, Herren reser upp det nerböjda, Herren älskar det rättfärdiga, Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor, men det ogudaktigas väg gör han krokig. Alla dessa löften gäller ju var och en som följer honom. Och så har Gud gjort också naturligtvis att han inte visar oss mer än steg för steg av det som händer, det som ligger närmast så att säga. Han kan ge löften i löften av det som ligger längre fram. Men det vet bara han när det ska uppfyllas. Det kommer i Guds tid. Men här och nu visar han steg för steg. Just därför att vi också ska vara beroende av honom. Annars så travar vi så lätt iväg på egen hand, och det vet han. Vi behöver ständigt påminnas om att vi är beroende av Jesus. Man brukar ju säga, du måste ha en vision, som vi då blir uppmanade där. Och vi ska visionera och så vidare. Det är mycket sånt idag. Du ska drömma, säger man. Drömma, stora drömmar. Och ofta så stöder man sig på det ordet i Ordspråksboken 29:18. Det är ju ett väldigt känt bibelord. För det första så brukar man skippa den sista delen av versen. Man tar bara första halva versen. Och sen missbrukar man faktiskt det här bibelordet helt och hållet. Det står i 1917 års översättning. Där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Men säll är den som håller lagen.
Amen.
Just det. Det var den där sista delen som man sällan hör, eller hur? Man hör bara den första. Svenska folkbibeln står det. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Det var viktigt det sista där, va? Utan uppenbarelse eller utan vision går folket under, så står det i den engelska bibeln om man översätter direkt. Men vad är detta för vision då? Det talas om, ja, för det första ser vi ju tydligt och klart att det är helt och hållet kopplat med Guds ord, med Guds undervisning. Och jag vill citera en professor i Gamla testamentet. För det kan ju ibland ge lite tyngd med någon som verkligen studerat teologi och studerat hebreiska och så vidare. Walter C. Kaiser heter han. Han säger så här om det här bibelstället. Ordet syftar inte på människans förmåga att formulera framtida mål och planer. Det hänsyftar till det profetiska ordet, till uppenbarelsen, till förmedlandet av Guds ord. Felaktigt drar man slutsatsen att de som vill vara visa bör ha en 5 eller 10 eller 25 års plan för framtiden. Om de inte önskar se sin organisation gå i graven. Så säger en professor i Gamla testamentet. Han vet exakt vad grundtexten betyder och det grammatiska och så vidare. Versen handlar inte om vikten att ha planer och drömmar i sitt liv, utan vad som händer när Guds ord inte förkunnas och blir uppenbarat. När det profetiska ordet inte tas på allvar, då går folket vilse och det går under. Så viktigt att vi förstår detta. För det här är många som leds vilse idag och leds in i lagiskhet och självrättfärdighet. Där man ska göra gärningar för att vara människor till lags. Och det här handlar inte alls om det. Utan det handlar om att ta vara, att lyssna in Guds ord. Att Guds ord förkunnas. Att det profetiska ordet tas på allvar och så vidare. Det är det som den versen handlar om. Och vi har ju en expert som heter den helige ande. Hjälparen. Han är expert på att leda. Och det står så här i psalm 32, vers 8. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Det är samma beskrivning som om Jesus i Jesaja 9 som vi läser ofta vid adventstid vid den här tiden. Ni vet, underbar i råd, som det står i gamla översättningen. Underbar i råd. Väldig Gud, evig fader, fridsförste. Precis, underbart det. Beskriver Jesus och den heliga ande som är vår hjälpare. Han är en expert på att instruera och en expert på att leda till sann framgång. Och det var ordet betyder faktiskt, jag vill lära, ordet på hebreiska sakal. Det betyder att ge visdom och ge insikt. Och det betyder en expert som ger detta, en expert som instruerar. Och den heliga ande som känner varje människa och som vet allt. Hur skulle vi kunna tänka ut Guds vägar? Vi kan inte ens göra det i kontakt med människor när vi vittnar till människor. Utan vi behöver och är beroende av den heliga ande. För en helig ande är expert. Han vet allt. Han vill leda oss och hjälpa oss. Jag bara kom att tänka på snabbt. Jag arbetade extra som biträde när jag var mycket utomlands på 80-talet. Jag var utomlands, jag sa till er innan här, 7 år av 10. Men jag var ju där lite i perioder också i Sverige. Då jobbade jag som biträde i Göteborg. Och en period så arbetade jag med en undersköterska som var sån här ganska tuff utebrud då. Och vi samtalade, hon blev så chockad när hon fick veta att jag var kristen. Så hon trodde inte det var sant. För då hade vi lärt känna varandra. Hon trodde att alla kristna var tråkiga och färglösa. Och jag vet inte allt vad hon hade för föreställning. Hon kände ingen kristen i princip. Så hon blev så chockad, för då hade vi ju blivit kompisar och lärt känna varandra. Och hon var så chockad av att jag var kristen. Jag hade väntat. För jag kände att jag skulle vänta och inte berätta det på en gång. Utan när det kom naturligt. Men i alla fall, jag bad mycket för henne. Och sen så var det någon som gav mig en bok, evangelisationssyfte. Det var förresten den pastorn där jag var med. Och han sa, han visste att jag vittnade och så här. Han sa, det här kan du nog kanske använda, den här evangelisation. Det var en väldigt bra bok som förklarade evangeliet tydligt och klart. Med många bibelord, både från gamla och nya testamentet. Och så vid tillfället så gav jag henne den här boken. Och det gick kanske, det gick ganska lång tid. Hon sa ingenting och jag frågade ingenting om hon läste den. Jag tror det gick 3 månader ungefär. Och så en kväll, då tittade hon på mig, ställde sig rakt upp och ner så här i korridoren där på avdelningen. Och vi jobbar på nätterna då. Men det stämmer ju allt. Va? Sa jag. Det stämmer ju! Det stämmer ju alltihop! Och jag förstod inte vad hon pratade om. Boken du gav mig. Du sa, jag har suttit och slagit upp varenda bibelord i min konfirmationsbibel. Och mina kompisar, och hon var alltså ute så här jättesätt, lite så här inneställande i Göteborg så här. Och mina kompisar hade sett mig, de svimmat allihop så. Men det stämmer ju, det är inte klokt. Och jag såg ju på henne redan där att det hade, någonting hade planterats. Ordet hade fått såts i hennes hjärta. Hon såg att det här stämmer ju. Men så tänkte jag, men kära Gud, konfirmationsbibeln, tänkte jag. Tjejen sitter och läser 1970 års översättning. Så jag sa, jag tänkte, hon förstår väl inte mycket där. Med det gamla språket. Så jag sa, men du, sa jag, du vet, din konfirmationsbibel, det är ju en gammal svenska. Det finns ju nyare översättningar, sa jag. Bara så du vet det. Nej, sa hon, du är inte klok. Jag älskar sånt språk. Det har jag alltid älskat. Då fick jag en tankeställare, va? Hur vi ofta tänker och det som är så vanligt idag. Vi måste ha modernt språk. Vi måste prata som människor förstår. Och så går man ibland så långt som man till och med ändrar budskapet och ändrar innehållet. Glöm det alltså. Amen. Den helige ande kan tala och visa och uppenbara och förklara mer än vad vi någonsin kan tänka. Amen. Jag fick en sån tankeställare den gången. Ja. Men det var verkligen, jag upplevde att Gud ville visa mig det. Just det här med planer och visioner, ja, som är så populärt. Och man vill ha starka ledare. Och det är mycket av det som många, många kyrkor dras med i idag. Dels i den här organiserade ekumeniken, där allting som var stort och där alla som var tillsammans, där man tror på något sätt att styrkan beror på mängden och antal och så vidare. Det är mänskligt, men det är inte Guds väg. Det har aldrig varit Guds väg. Men jag vet inte nu hur mycket ni har talat om de här och hur mycket ni känner till. Ni kanske har erfarenhet av de här, det här företagstänkande som också Janne nämnde lite om här. De här byggena. Ni kommer ju sen att höra våra DVD, va? Och se. Och då, där tar vi upp också en del sånt här. Som om ändens tid och tidstecken och så vidare. Men man uppmanar ju då i dessa sammanhang att drömma stort. Och att du ska förverkliga dina drömmar och så vidare. Det är ju totalt motsatt budskap mot vad Bibeln talar om. Helt motsatt. Men väldigt mycket kommer från Robert Schuller i USA. Som talar om Guds dröm redan för 35 år sedan. Om man läser om det här då. Sen har ju det här kopierats och tagit upp av Rick Warren och många andra då. De talar om Guds dröm, kallar man det för. Vi har ju den på engelska, men på Vakna Sverige har ju Andreas Frost håller ju på att översätta Warren Smiths bok som heter Ett underbart bedrägeri. Warren Smith har alltså varit djupt inne i New Age. Men fick möta Jesus på ett fantastiskt sätt, hans fru. Ett underbart vittnesbörd. Och han har sen skrivit böcker. Och han ser ju då likheter när han var inne i New Age och alla sina erfarenheter där. Med vad som förs in och infiltrerar många kyrkor idag. Och stora delar av kristenheten. Och bland annat är det detta med Guds dröm då. Och fredsplanen som Rick Warren har, Peace Plan, den är ju väldigt känd. Samma plan som FN. Och allt det här när man läser. Om man läser verkligen och prövar det här, då ser man att allt det här för in människor i total lagiskhet och självrättfärdighet. För det är precis samma som fariserna gjorde. Det handlar om att göra goda gärningar. Det är väldigt mycket om socialt arbete. Det låter väldigt bra. Men du behöver varken Jesus, du behöver inte frälsning, du behöver inte den helige ande för att utföra detta. Utan detta ska föra samman alla religioner i sociala arbeten. Och det är väldigt listigt. Och vi förstår vem som ligger bakom detta. Alltså. Det står ju att ormen var listigare än de andra djuren. Satan, han är listig. Metoderna som man använder. Det är inte bara det att man ska visionera och drömma och så vidare. Och hitta på planer då. Som det här stora gröna trädet. Det är mycket allvarligare än så. För idéerna och den här planen som man kallar Guds dröm, den är hämtad från okulta källor. Den är hämtad från New Age-are. Det har ju Robert Schuller hämtat från New Age-are, till exempel Norman Vincent Peale. Pastor. Men väldigt influerad av New Age. Jag läser lite, jag bara citerar lite här. Från, lite kort, det är från kapitel 8 i boken. Då skriver Warren Smith då, han som är frälst, som har själv varit i New Age. Genom att jag känner igen dessa New Age-principer från okulta manifestationer från mina egna dagar inom New Age, kollade jag ännu en gång på Norman Vincent Peales endorsement av Florence Scovel Shinns okulta New Age-bok. The Game of Life, eller Livets spel kan man säga, va? Peale hade skrivit: Livets spel är full av visdom och kreativa insikter. Att dess läror kommer att fungera vet jag med säkerhet, och jag har länge använt dem själv. Genom att studera och praktisera de principer som fastställs i denna bok kan man finna välstånd, lösa problem, få bättre hälsa, uppnå goda personliga relationer, med andra ord, vinn livets spel. Alltså, här är en pastor, här är en som utger sig för att vara kristen pastor, som då citerar och uppmuntrar till en okkult New Age-bok och dess metoder, tekniker för att nå detta då, framgång och så vidare. Varför det listigt är för att man har ju den kristna vokabulären. Och är man inte vaken så tror man att det här är kristet. Men det är bara en täckmantel för att föra ut rena New Age-lärare, va? Han skriver vidare här. Robert Schuller hade helt enkelt anammat de okulta New Age-principer som Peel hade anammat från Kinn. Och Kinn är alltså en uttalad New Age-are och okultist alltså. Och andra New Age-författare. Schuller döpte om dessa principer positivt tänkande och använde metaforen Guds dröm för att anpassa dessa metafysiska New Age-principer. Det är inte konstigt att Walsh lovordade både Peel och Schuller som enastående kristna pastorer. Alltså det här är en okkultist som säger att dessa pastorer är enastående. De presenterade New Age-lärar om hur man skapade ens egen verklighet genom okkulta manifestationer. Det handlar alltså om att visualisera. Man skapar någonting, en bild, och övertygar sig då genom tekniker att det här ska ske, och så ska man sen arbeta enligt det. Detta är vad dessa så kallade drömmar är. Och det är ju definitivt inte Guds dröm, utan det är människors dröm. Och ännu värre. Psalm 81 och 13 ska vi läsa. Där Gud hade manat Israels folk till omvändelse. Han hade manat dem att vända om, att följa Guds vägar, att lyssna på Guds röst, att lyssna till honom. Gång på gång genom profeterna, men de ville inte lyssna. De valde att inte lyssna. Det där upplever jag är väldigt viktigt. Det finns många människor som är förledda på grund av okunskap. Och de är ju viktigt att vi når, så att de får veta sanningen och får undervisning och får veta. Men de som inte vill, de kan man inte tvinga. Då väljer man något annat. Och det gjorde Israels folk här, och då sa Herren, då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Och de där orden, och det finns purpose, och det är ju bra, purpose driven. Rick Warren, purpose, syftes driven församling. Det var egna planer det. Men ordet där, det beskriver precis det här som dessa då falska ledare uppmuntrar till. Det är precis vad de hebreiska orden betyder. Egna inbildningar och egna planer och föreställningar. Alltså något man visualiserar fram och sen följer man. Och man vill inte lyssna. Och det är ju alltid så när Gud, det står att Gud priser. Då ska vi alltid ha klart för oss att läser vi hela sammanhangen, så ser vi att Gud först, han varnar, han manar, han vädjar till omvändelse. Han priser först när han vet att människan inte vill inte följa, vill inte lyssna. Och det handlar helt enkelt om att människan får det hon eller han har begärt till i sitt hjärta. Det är egentligen det handlar om. För Gud tvingar ingen. Han älskar alla. Han vill alla det bästa. Han vill att alla ska bli frälsta. Men han tvingar ingen. Han har gett oss en fri vilja. Han prövar våra hjärtan. Jag skrev upp bara hastigt faktiskt några punkter i morse. För jag tänkte, han prövar ju på olika sätt. Och det finns säkert fler sätt i Bibeln. Men de där som jag kom på direkt så där. Han prövar oss genom att leda oss genom prövningar och smala passage, det vet vi. Och när det ordet för prövning står i grekiska grundtexten, som beskriver väldigt tydligt vad det handlar om. Det är fienden, Satan, han vill förstöra oss, han vill förgöra, han vill stjäla, slakta och förgöra som det står. Så han vill ju hela tiden anklaga. Men när Gud prövar, då har han alltid ett gott syfte. Därför att han vill dra oss närmare sig själv. Och det vet vi var och en. Att är det någon gång som vi ber och ropar till Gud, så är det i svårigheter. Och det för oss närmare Jesus. Och det gör att tron växer. Det gör att rötterna blir djupare i honom. Jag fick en bön för många år sedan som jag vet var den heliga ande som gav mig. I sån här jobbig situation eller jobbig period så kom tanken, Jesus, jag vet inte varför jag måste gå igenom det här. Jag vet inte vad detta är, men låt det föra mig närmare dig. Det var det enda jag kunde be. Och den bönen har följt mig, så jag blev påminn om den. Den heliga ande påminner i svåra situationer, be det. Jesus, låt det här föra mig närmare dig. Jag behöver inte ha svar på alla frågor. Jag förstår inte allt vad som sker. Jag förstår inte allt varför. Men en sak vet jag. Han vill att det ska föra mig närmare honom. Jag vill komma närmare honom. Och han hjälper oss genom allt. Ni kan bara anteckna det. 5 Mosebok 8:2. Det var ökenvandringen där Gud förklarar det. Att han prövar folket. För att se vad som var i deras hjärtan. Och han gör det därför att han vill åtgärda det. Om vi faller, om vi misslyckas eller om vi fegar ur eller syndar på något sätt, så vill han åtgärda det. Det är det han vill. Därför han prövar våra hjärtan. Han prövar oss genom att överge oss. Det står faktiskt så att han övergav kung Hiskia i andra krönikeboken 32:31. Det står att Gud övergav honom. Om han gjorde det bokstavligt eller till synes. Framgår inte det, jag har inte studerat det särskilt djupt där. För att pröva vad som fanns. I Hiskias hjärta står det. Han prövar genom att sända falska profeter. Och det står ju om i 5 Mosebok 13. Och 18 kan ni också anteckna. Det står tydligt och klart att Gud tillåter falska profeter. För att pröva om vi är hängivna honom i våra hjärta. Han prövar genom att använda enkla. Eller svaga. Eller kanske mänskligt sett obetydliga redskap. Så många gånger vi har varit med om det. Och när Gud ledde Janne och mig in i tjänst, så var det bland det första han lärde oss att aldrig förakta hans enkla redskap. Han kan tala genom den som inte har förmåga att förstå så mycket själv. Han kan tala direkt genom en förståndshandikappad. Han kan tala genom en människa som är dement. Det gjorde han med min pappa mer än en gång. Pappa visste inte vad han pratade om själv, men han talade Guds ord rakt in i våra hjärtan och bekräftade sånt. Han sa sånt som han aldrig hade kommit på själv. Han kan tala genom barn. Så det kan man vara uppmärksam på. Är det något som man ser ner på, kan man nog vara ganska säker på att Gud kanske använder just det. Det har han gjort i mitt liv. Det var en liten tjej på 12 år en gång som fick en syn, ett kunskapens ord. Och jag tänkte, det är bara ett barn. Vet ni, så där slarvigt som man kan tänka det många år sedan nu. Och direkt kom den helige ande. Vem är du att förakta en av mina minsta? Gud använder vem han vill, och han älskar att använda de enkla redskapen. Och många frågar, var är profeterna i vår tid? Var är de stora profeterna som står upp och talar? Det finns många profeter i vår tid, det är bara det att det är de enkla redskapen. Det är så Gud prövar, om man är villig att lyssna. David bad psalm 139:23. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. När vi har ärliga hjärtan och ber vi den bönen. För det är vår längtan. En sak till var det jag. Han prövar vår hjärtan genom att vänta med hjälpen. Johannes 6:6. Lazarus blev sjuk och han dog. Och Jesus dröjde, står det. Medvetet dröjde innan hjälpen kom, så vart undret desto större. Men samtidigt så prövas tron. Det som också ingick i den där synen om plantan, det var ju att det blåste, att det blev storm, en väldig storm, fruktansvärd storm, men att plantan inte rubbas, den stod fast. Och det är de planterna, så att säga, som Jesus kommer att använda, de som är rotade i honom, som han kommer att använda. Det är därför det är så viktigt att vi går hans väg. Att vi går den vägen, att vi går det som vi kallar korsets väg, att vi följer Jesus. Att vi får djupa rötter. Om vi är någonting inför människor, det är obetydligt. Det är inte det vi ska sträva efter. Vi ska bara sträva efter att vara i Guds vilja. Och att vi har rötter i Jesus. Fast rotade i honom. Att vi håller oss till honom. Att vi är beroende av honom. Sen är det han som gör verket. Det är han som förändrar oss. Det är han som formar oss. Det är han som bevarar oss. Det är han som gör det. Det är inte vi. Vi behöver inte lita på oss själva. Det kan vi inte. Om vi känner oss själva så vet vi att det är ingen idé. Men vi får lita på honom. Och vi har valt honom. Då bevarar han oss. Mose, han var ju faktiskt ganska stark och framåt och självsäker. När han trodde att det var dags att gå in i sin kallelse och skulle befria Israels folk. Han visste ju alltså där sin kallelse. För det står att han, i Apostlagärningarna 7, så står det om beskrivningen där om Mose, att han blev undervisad i egyptiernas visdom och var mäktig i ord och gärning. Han kunde mycket, han visste mycket. Han var framåt och det hade vi tyckt, åh, detta, vilken ledare för folket. Men det gick inte riktigt som han hade tänkt. Och han fick gå 40 år i öknen. Och när det var dags, när Gud öppnade dörren till hans uppgift, den som han var förberedd för under alla år, då säger Mose, vem är jag? Jag har talsvårigheter. Han var både rädd och liten och obetydlig inför människor. Men nu var det dags, sa Gud. För nu var han beroende av Herren. Nu hade han inte sina egna förmågor längre att lita på. Gud använder ju alla gåvor och allt det han har lagt ner i våra liv. Och det är inte så att han förstör någon gåva, men det var ju just det där med hjärtat, med rötterna, det fördolda livet. Att Mose inte förlita sig på sig själv. Alltså det var ju säkert smörjelse och det var kraft i orden sen när han talade till Israels folk. Men det var inte förlitan i sig själv, utan det var förlitan på Herren. Det var det som är det viktiga. Vi ser mönstret upprepas också nu i ändens tid, som i Bibelns tid, att när det är på väg att bli svåra tider och när det är avfall, ja, då dräller det av framgångsprofeter. Det var likadant i Gamla testamentets tid. Mängder med framgångsprofeter. Och vi ser att också Paulus och de andra kämpar med samma sak, precis som vi kämpar med idag. Guds profeter eller redskap, män och kvinnor som gick Guds ärenden och de fick varna. Och de är så kritiska och de är så jobbiga. Så säger man idag. Men när stormen kommer, när stormarna kom, när det kom som Gud hade varnat för, vem är det som har ord om hopp och tröst då? Ja, inte det är framgångsprofeterna, för de har inte ett ord att säga då. Men de som tjänar Gud, de hade hopp och tröst i svårigheterna. Det ska vi också ha. Vi ska peka på Jesus. Och därför så ska vi också ha hoppet och Jesu återkomst levande för oss. Vi ska peka på honom och ge hopp och tröst till människor när stormen kommer. Stormarna kommer. Stormar redan, men vi är ju ganska förskonade faktiskt i Sverige än så länge på många sätt. Men det kommer, det vet vi. Första Petrus 5 och från vers 6. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. För det här är vad som gäller för oss i den här tiden. Det gäller församlingen, det gäller oss som troende. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Han ska öppna för var och en det han förbereder oss för och det han kallar oss för när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Och det vet ni säkert att allt i Bibeln när det står om berusning och dryckenskap och så vidare. Det är inte bara alkohol alltså. Utan det är en andlig berusning och fylla. Det hör alltid ihop med sjökan och avfall. Aldrig med Guds ande. Då står alltid om nykterhet och vaksamhet och sundhet. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron. Med andra ord, stå fasta, rotade i Jesus. Och tänk på att era bröder och systrar här i världen utstår samma lidande. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er. Sedan ni en kort tid har lidit, hans är makten i evighet. Amen. Så mitt i finanskriser och naturkatastrofer och alla omskakningar, så finns ett folk som är Guds folk, som inte rubbas, därför att Jesus bevarar oss. Och vi ska inte följa mängden, vi ska följa honom. Och när människor säger att det är omöjligt, då ser vi att det är inte omöjligt, därför att Gud är med och Gud har talat.
Yes.
Och han går före. Då kan vi säga som Paulus, jag vet på vem jag tror. Med andra ord sa Paulus, jag känner Guds vilja för mitt liv och jag är rotad i honom och hans kraft verkar genom mig. Amen.